ja, men rådande politisk makt tycker om.
Bästa argumentet mot detta, Olof Ehrenkrona?
Ja, alltså gängbrottsligheten som det här handlar om är ju vårt största samhällsproblem. Det är en typ av brottslighet som dessutom vänder sig till barn och förstör livet, inte bara för offren utan också för förövarna. Så att jag vill med stor emfas säga att det är inte så att man ska förbjuda festivaler, men man ska inte använda skattemedel för att finansiera direkt samhällsfarlig opinionsbildning.
Och jag tittar på klockan och tänker att Stig-Björn Ljunggren, du får sista frågan nästa gång istället. Tack så mycket, tack. Panelen. Stig-Björn Ljunggren, Olof Ehrenkrona och Annie Krona.
Och ryktet har ju gått i hela nordost om detta boende, att det var inget bra, alltså det var kaos.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans?
Det var ofta som de sa liksom, han kan vänta.
På natten fanns det folk som inte kom in i huvudtaget till mig.
Jag var i chock.
Det är fruktansvärt att det har varit så i verksamheten, att det har tagit så lång tid. Och jag är jätteledsen för att det har blivit så här.
Kaliber, måndag efter klockan 10 i P1.
Klockan är 11, här är Ekot. Det är väldigt jämnt mellan kandidaterna i den avgörande omgången av det polska presidentvalet som hölls idag. Ett val som beskrivits som ett ödesval. Varför det är så viktigt berättar Peter Jonsson, journalist, författare och Östeuropakännare bosatt i Warszawa, mer om.
Dels kommer det att avgöra hur den inrikespolitiska situationen ser ut under de närmaste åren i Polen, och då framförallt om regeringen TUS kan genomföra de reformer som de gick på val på. Och det är ju bland annat abortfrågan, och det är framförallt en reformering av rättsväsendet som presidenten kan blockera och har blockerat och kommer att blockera om det blir Nawrocki som vinner valet och som går att genomföra om det blir tvärtom om Trzaskowski. Det andra gäller utrikespolitiken, det vill säga inträdet i Europeiska unionen, inträdet i Ukrainas eventuella inträde i både EU och NATO, som kommer att försvåras om Nawrocki vinner. Det är de här två frågorna som ligger i nivåskålen. Därför är ju det här valet egentligen inte bara ett polskt val, utan det gäller hela Europa.
Peter Jonsson intervjuades av Linnea Wannefors. Under dagen har dödssiffrorna stigit efter att palestinier beskjutits i närheten av ett matutdelningscenter i Gaza. Enligt Nassesjukhuset i Gaza har över 30 människor dödats och runt 200 skadats. Ett tiotal svävar fortfarande mellan liv och död på grund av brist på medicinsk utrustning.
Nasser-sjukhuset i Khan Yunis, som redan går på knäna, tog emot de flesta dödade och skadade efter beskjutningen vid ett matutdelningscenter i Västra Rafah. Enligt vittnesmål till Ekot öppnade den israeliska armén före gryningen eld mot tusentals hungriga och desperata människor som hade samlats en kilometer bort från ett amerikanskt matutdelningscenter. Sexbarnsmamman i Kram Naser berättar för Ekot att israeliska drönare gav via högtalare order till folkmassan att röra sig framåt. Helt plötsligt började israelerna skjuta mot oss från olika håll. De flesta som dödades och skadades stod vid sidorna av folksamlingen. De i mitten gömde sig under de döda, säger Ikram Naser. Den israeliska armén förnekar att någon beskjutning ska ha skett mot civila vid eller i närheten av distributionsplatsen. Samar Hadros i Jerusalem och Bara Lafi i Gaza.
En av de sista rösterna som kan berätta om egna erfarenheter av förintelsen har tystnat. 97-åriga överlevaren Titti Frenkel, Livia Frenkel, gick bort tidigt igår morse efter en tids sjukdom. Så här säger dottern Titti Frenkel.
det är tomt. Och samtidigt så vet vi att hon hade liksom åstadkommit det hon ville åstadkomma. Och hon hade varit så otroligt älskad av alla, hela familjen.
Lydia Fränkel sändes tillsammans med sin syster Hedi Frid till koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau när hon var i 15-årsåldern. Så här berättar hon i Sommar i P1 från juli 2023.
Den tredje kvällen stannade tåget. Jag kikade ut genom gluggen och såg ortsnamnet. Auschwitz-Birkenau. Dörrarna drogs åt sidan, vakternas kommando, randiga fångkläder.
Titti Fränkel fyller i historien om vad som hände sedan.
Där Josef Mengele stod och sorterade dem till höger och vänster. Och de separerades från mamma och pappa. Och mamma fick åt ena hållet och pappa åt andra. Och sen såg de dem aldrig mera. De blev lovade att mamma kommer nästa dag. Och sen sa, var är mamma någonstans? Ja, hon brinner där uppe, var det svar de fick.
Livia Fränkel ägnade sedan den senare halvan av sitt liv till att resa runt och föreläsa om förintelsen.
Det handlade om att det inte ska, någonting liknande får aldrig upprepas igen.
Reporter Helena Boman Brody. Nu till vädret imorgon den första måndagen i juni. Götaland och Svealand får växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över Norrland regnskurar på sina håll som långsamt rör sig bort norrut över norra Norrland. Det här var Ekot klockan 11 i studion, Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Om maktkampen mellan Trump och domstolarna i USA. Val i veckan i Sydkorea, där det som kallas könskriget blivit ett akut problem.
Våld på dejter, stalking och att tjejer blir filmade utan att veta det när de har sex. Sånt blir bara värre och värre, säger Kim So-hyun.
Men politikerna väljer undan. Om kaoset i Frankrike efter fotbollsfirandet igår, det blir satir med radioskugga och samtal om Gaza. Hör också om ett viktigt NATO-möte i veckan som kommer och sist Helena von Zweigbergk som är på vift.
Jag är i Paris och står i ett gathörn och spejar efter min skolfranska. Jag trodde den var med. Hade den i ett lite stödigt grepp när jag fortfarande var hemma, men nu? Hallå? Hallå?
Välkommen till Godmorgon världens andra timme. Jag heter Nina Benner. Vi ska till USA först, där president Donald Trumps importtullar just ständigt är i fokus dessa dagar eftersom de påverkar resten av världens ekonomi. Men framtiden för de här tullarna är oviss. I veckan stoppades många av dem tillfälligt av en specialdomstol för internationell handel. Men strax därefter så bestämde en högre instans att tullarna skulle fortsätta gälla i väntan på fortsatt rättslig prövning. Och det här är bara ett av många presidentbeslut som just nu är föremål för just domstolsprövning. God morgon Dag Blank, professor i Nordamerikastudier.
God morgon.
Du, politik och juridik går ju ofta hand i hand i amerikansk i USA. Men brukar det vara på den här nivån att det är så många fall?
Det här är väldigt många fall nu, men det finns, om man går tillbaka i historien, precis som du säger, de går hand i hand och det finns många exempel på där juridiken och politiken har varit på kollisionskurs.
Mm. Men är det speciellt på något sätt just nu?
Ja, nu är det ju väldigt mycket. Eftersom presidenten här, Donald Trump, försöker utvidga sin makt. USA karaktäriseras ju av maktdelning, de tre delarna, presidentämbetet, kongressen och domstolarna. Och de ska balansera varandra på olika sätt. Men just nu ser vi en period där presidenten försöker flytta fram presidentämbetets makt på de andra delarnas bekostnad.
Och det är därav också som de här rättsliga prövningarna då?
Just precis. Då protesterar de andra delarna, eller protesterar folk och organisationer, personer och delstater och försöker få en rättslig prövning av detta.
Mm. Och just nu så är det ett antal processer igång. De flesta antar jag kommer sluta i högsta domstolen, det vill säga det tar ett tag. Är det några särskilda avgöranden som du väntar på?
Ja, dels har vi de här tullarna då, men det är ju så att säga, det är en sakfråga, men igen, den större principiella frågan är hur mycket makt har presidenten. Många av de här besluten som presidenten fattar är så kallade executive orders, presidentorders säger man ibland på svenska, som han kan utfärda eftersom han är chef för den federala, den exekutiva delen av regeringen. Normalt sett skulle tullar vara lagstiftning, och det är kongressen som initierar det. Här har han rundat kongressen, han menar att det råder ett nödläge och då finns det speciella regler som kan i vissa sammanhang tillåta det. Och det är någonting som prövas här, är det ett nödläge? Har presidenten rätt att göra på detta sätt? Så det kommer förmodligen en högre instans, kanske högsta domstolen, att till slut bestämma huruvida detta är så. Och det betyder också då, kan han flytta fram sin makt så här mycket?
Mm. När sista instans säger sitt, är det självklart, tänker du, att Donald Trump kommer följa domstolsutslagen?
Det bör vara det. Det är en del av systemet att när en domstol, speciellt den högsta domstolen då, har kommit ett utslag, så ska de andra delarna följas. Det finns många exempel, många berömda exempel på integreringen av rasgrupper till exempel. Brown versus Board of Education, en mycket berömt fall från 1954 som förbjöd skolsegregering till exempel. Och då under protester och under viss turbulens så rättade man in sig i ledet och den upphörde. Om Trump, det finns ett annat bra exempel, det är Richard Nixon under Watergate-skandalen när det kom fram att han hade hemliga bandinspelningar från ovala rummet och då ville man höra dem för att se om han hade ljugit eller inte, som han hävdade att han inte hade gjort. Och där sa högsta domstolen i ett enhälligt utslag att han var tvungen att lämna ut dem. Och han gjorde då det och det ledde till hans fall. Huruvida Trump skulle göra det är en annan sak. Det finns mycket spekulationer om detta. Om han skulle helt enkelt neka till att följa ett utslag i högsta domstolen. Och då, menar många, då har vi en konstitutionell kris.
Mm. Och det kan vi ju bara vänta och se var det landar förstås. Om vi tillbaka till tullarna, alltså omvärlden och inte minst näringslivet på många håll i världen väntar ju på klarhet här. Hur lätt eller svårt är det att förutse var det här kommer landa?
Det är svårt. Trump ändrar sig ju väldigt mycket. Han går ut och inför tullar på en viss nivå, sen backar han och sen kommer han tillbaka med en ny nivå och så vidare. Och det har ju varit ett karaktäristikum för honom, hur han har opererat. Och det finns numera skojkritik av det, eller man driver med honom att han backar ner hela tiden. Och det tycker han inte om. Han vill ju framstå som kraftfull. Men det gör ju att det blir en osäkerhetsfaktor. Det blir en oklarhet om vad som faktiskt kommer att hända. Och man kan inte liksom förutsäga och lita på att vi har en mer stabil situation.
Mm. I helgen, apropå det, så meddelade ju Trump att han vill fördubbla importtullarna på stål från 25% till 50%. Hur ska man förstå det beskedet just i ljuset av det som skedde tidigare i veckan med domstolarna och tullarna?
Det kan säkert vara en reaktion på det. Han blir arg, han är jättearg för att den här domstolen då har stoppat tullarna och så smäller han på med nya tullar så att säga. Jag tror att Trump reagerar ibland väldigt impulsivt, eller vi vet att han reagerar ibland väldigt impulsivt och går ut och meddelar saker, gärna på sociala medier. Och sen så har vi en ny tullnivå nu. Mm.
En annan fråga till sist. Techmiljardären Elon Musk lämnar sin formella roll i Vita huset. Han blev avtackad av presidenten i fredags. Vad skulle du säga, vad har Musk haft för betydelse för Trump och för amerikansk politik under den här perioden?
Han har haft en stor betydelse, inte minst under valkampanjen i höstas när Musk klev in och deklarerade under sommaren att han stödde Donald Trump. Det hade inte varit självklart och han pumpade in väldigt mycket pengar i Trumps valkampanj. Och sen fick han ju en oerhört stor betydelse efter valets seger. Han deltog i beslut på olika sätt. Han var i ovala rummet Och sen fick han det här specialuppdraget då, DOGE, den här myndigheten, eller en sorts myndighetsliknande organisation ska man säga, som skulle skära ner på utgifter. Och han lyckades, de har lyckats att skada stora delar av den federala regeringen. Mm.
Nu, Musk slutar formellt, men han lämnar inte på riktigt, sa Donald Trump i fredags. Tror du att vi får se mer av Elon Musk i politiken framöver, eller var det mer ett sätt att släta över de konflikter mellan dem som du har talat om på sistone?
Nej, jag tror att han är ute nu. Han behöver nog fokusera på sina affärsintressen och sitt bilbolag och så vidare, som har gått väldigt dåligt. Och Trump har ju en tendens att släppa folk, så att säga. Han tar in folk och så jobbar de tillsammans. Och sen om det uppstår då konflikter och tvistemål, vilket det har gjort med Musk, då släpper han dem och så kommer någon annan in.
Mm. Och som du nämnde, han har ju genomfört stora nedskärningar. En del säger att de är skadliga, andra säger väl att det är besparingar. Hur tror du att hans period i Vita huset kommer beskrivas av historien?
Ja, den kommer beskrivas som oväntad, att en världens rikaste man på det sättet, utan att vara vald, fick tillgång till makten på det här sättet och utövade ett inte oväsentligt inflytande. Och det kommer ses också som en del av det sätt på vilket Donald Trump vill styra, som är mycket avvikande från tidigare presidenter.
Tack så mycket, Dag Blank, professor i Nordamerikastudier. Och vi ska vidare till Sydkorea, som går till presidentval i veckan efter ett halvår av politisk turbulens. Ett av de mest känsliga och också brännande ämnena där är den växande klyftan mellan unga kvinnor och unga män. Kvinnor vittnar om rädsla för våld om de visar öppet att de kämpar för kvinnors rättigheter, medan unga män sluter upp bakom konservativa politiker som vill montera ner arbetet för jämställdhet. Det så kallade könskriget i Sydkorea riskerar att få stora konsekvenser för landet som har världens lägsta födelsetal.
여성 정책을 공약으로 둔 후보를 뽑고 싶어서
Jag ville välja en kandidat som fokuserar på kvinnors rättigheter. Frågor som att kvinnor har lägre lön och att många känner sig tvingade att sluta jobba när de får barn, säger Kang Bo-un. Hon och kompisen Kim So-yeon, båda 25 år, har precis förtidsröstat här i vallokalen i staden Gwangju i södra Sydkorea, ett par timmar från huvudstaden Seoul. Våld på dejter, stalking och att tjejer blir filmade utan att veta det när de har sex, sånt blir bara värre och värre. Folk verkar inte reagera, men jag tror att vi måste trycka på för att få till ny lagstiftning, säger Kim So-yeon. När Sydkorea nu går till presidentval är det efter ett halvår av politiskt kaos. I december chockade dåvarande presidenten Yoon Suk-yeol landet genom att utlysa militärt undantagstillstånd. Det som av många tolkades som ett kuppförsök stoppades av parlamentet efter några turbulenta timmar. Bland de första att ge sig ut på gatorna för att kräva Juns avgång var de unga kvinnorna med sina ljusstavar och sin K-pop. Sydkoreas kvinnor hanterar på flera områden den värsta könsdiskrimineringen bland världens utvecklade länder. Till exempel det största glappet i lön. Kvinnor tjänar drygt 30% mindre än män. Låg representation i politik och på chefsposter. Våld i nära relationer. Och så en online-miljö med utbrett sexuellt utnyttjande. Förra året skakades landet av en våg av deepfake-porr som satte ljuset på hur kvinnor utnyttjas på nätet och tvingade regeringen att agera. Yoon Suk-yeol, en politiker långt ut på högerkanten, kritiserades ofta för att driva en politik som gjorde landet sämre för kvinnor och för att uppmuntra förakt av och till och med hat mot dem. Under valrörelsen för några år sedan sa Yoon att det inte existerar någon strukturell diskriminering av kvinnor i Sydkorea och han lovade att lägga ner ministeriet för jämställdhet. Många tolkade det som ett försök att vinna unga manliga röster. En grupp som i Sydkorea, liksom i många andra utvecklade länder, vandrar högerut på den politiska skalan. Yoon Suk-yeols antifeministiska retorik bidrog till den situation som landet nu ser. En växande klyfta mellan män och kvinnor. Framförallt i den unga generation Z, säger 31-åriga Kim Ina, som jobbar på en kvinnorättsorganisation i Gwangju.
뭐 수치로 말씀드리긴 어려울 것 같지만 제가 체감을 했을 때 같은 나라에 살고 있지 않다.
Det känns som vi lever i en annan värld än våra jämnåriga killar, säger hon. Unga tjejer är mer progressiva och bryr sig om välfärd medan killar är konservativa.
그런 점에 있어서도 이제 남성들과의 만남을 좀
Det stämmer inför det här valet. Toppkandidaten, det mer vänsterinriktade demokratiska partiet Lee Jae-myung, har sitt lägsta stöd i gruppen män i 20-årsåldern. Medan Yoon Suk-yeols parti, det konservativa folkets maktpartis kandidat Kim Mon-soo, har lägst stöd bland kvinnor i samma åldersgrupp. Det här är en utveckling som syns i många demokratier nu och orsakerna är liknande. I ekonomiskt svåra tider och på en tuff arbetsmarknad anser sig unga killar utsättas för omvänd diskriminering och får det sämre än de jämnåriga kvinnorna. Här i Sydkorea har det lett till att ordet feminist blivit så laddat att tjejer nu är rädda för att utsättas för våld om de offentligt kallar sig feminister eller berättar att de kämpar för jämställdhet, säger Kim Chok-yong som jobbat på organisationen i många år.
예를 들면 작년에 발생했었던 것 같은데 여성 노동자가 머리가 짧다라는
En vän till mig fick höra skällsord på tunnelbanan för att hon läste en feministisk bok, säger hon. Andra har blivit slagna.
우선은 온라인이나 오프라인상에서 페미니스트라고
31-åriga Kim Ina säger att bristen på starka motreaktioner från regeringen på hur kvinnor behandlas gör att vi inte vågar lita på att vi ska skyddas. Hon säger att eftersom killar och tjejer har så olika syn på världen plus att man kan råka ut för våld om man är feminist har gjort att många unga kvinnor inte längre betraktar män som medmänniskor utan som potentiella hot.
Så kron inte 인식과 가치관 자체도 너무 다르고 아까 제가 말씀드렸던 이제 그 페미니스트
Fler och fler tjejer i 20-årsåldern undviker att starta relationer med män, säger hon. Och det gör att antalet äktenskap och barnafödandet minskar.
그 이게 결혼이나 출산율을 보면요. 지금 40
Sydkorea har idag världens lägsta födelsetal. Regeringen försöker desperat att få folk att skaffa barn genom att bland annat utlova pengar. Och 2024 vände man för första gången på länge den nedåtpekande kurvan. Men många kvinnor menar att det är inte ekonomi utan snarare den här samhällsutvecklingen som bidragit till Sydkoreas låga födelsetal. På grund av polariseringen har kvinnors rättigheter blivit en av de känsligaste frågorna att ta sig an som politiker. Ingen vill provocera de manliga väljarna, särskilt inte de unga som har en tendens att vara rörliga politiskt. Toppkandidaterna i valet, Lee Jae-myung från Demokratiska partiet och det konservativa folkets maktpartis Kim Mon-soo tassar båda runt ämnet. Hos kvinnorättsorganisationen i Gwangju har man listat vad man tycker att nästa president ska göra. Högst upp står kriminalisering av sex utan samtycke, säger Cha Kyung-hee, som har jobbat på organisationen i flera decennier.
실제로 이제 후보들 중에 10대 성평등 관련된 10대 공약상을 좀 봤는데
Bara en lovar det, och det är en kandidat på vänsterkanten som inte har någon chans att vinna. Demokratiska partiets Lee Jae-myung har haft en stadig ledning i opinionsundersökningarna inför valet. Han är den som många kvinnor röstar på med hopp om att han ska kunna åstadkomma förändring, säger Cha Kyung-hee. Lee Jae-myung har undvikit att lova samtyckeslag eller antidiskrimineringslagstiftning som är ett annat krav från landets kvinnorättsorganisationer. Men han har medgivit att kvinnor i Sydkorea utsätts för systematisk diskriminering. Han har lovat bland annat att bygga ut ministeriet för jämställdhet, försöka fylla sin regering med historiskt hög andel kvinnor och att ändra reglerna så att företag måste vara transparenta med lönegap. Men på kvinnorättsorganisationen i Gwangju upplever man att Lee Jae-myung är lite av ett pest- eller koleraval. Jag stöttade honom inte när han förlorade förra presidentvalet mot Yoon Suk-yeol. Men när jag såg konsekvenserna av att ha Yoon som president känner jag att jag måste välja det som är minst dåligt, säger Kim Ina. I en opinionsundersökning nyligen stöttade hälften av kvinnorna i Lee Jae-myung. Konservativa toppkandidaten Kim Mon-soo på sin sida lovar inget av det som organisationen ser som nödvändiga reformer. Hans mest högprofilerade löfte handlar om att låta fler kvinnor göra militärtjänst. Unga män anser att de hamnar efter i arbetslivet eftersom de måste göra militärtjänst i 18 månader, medan jämnåriga kvinnor slipper. Kim vill också ge män som avslutat militärtjänsten fördelar på arbetsmarknaden. I våras, när Jun Suk-yeol fälldes i riksrätt för sitt militära undantagstillstånd, avsattes han och det nyval som nu ska hållas utlystes. Här i Gwangju är ett starkt fäste för demokratiska partiet, Juns motståndare. Den lokala ledaren för partiet, Yang Bunam, som är strax över 60, kampanjar i en korsning. Han säger att partiets kandidat, Lee Jae-myung, han som är favorittippad, visst kommer att stå upp för kvinnors rättigheter.
Lee Jae-myung 후보가 대통령이 되면은
Samtidigt säger han att Sydkorea inte har den djupa spricka mellan män och kvinnor som vissa säger.
Det
är bara det att vissa politiker exploaterar den här frågan för egen vinning, säger han.
Och det var Moa Kärnstrand som rapporterade från Sydkorea, där det alltså är presidentval på tisdag. Det här är Godmorgon världen. Vi ska strax prata om läget i Gaza. Men först en kort incheckning med Paris, där stora sammandrabbningar ägde rum igår kväll i samband med firandet av att Paris Saint-Germain vann Champions League-finalen mot Inter Milan med storslagna 5-0. Enligt franska medieuppgifter så uppges två personer ha dött igår och hundratals har skadats. Med oss nu Cecilia Blomberg från Paris. God morgon, Cecilia.
God morgon.
Du, det var eufori först i Paris igår, men vad hände sen?
Ja, men det är väl som det blir när det blir så här stora folksamlingar. Och det var framförallt, ska vi säga, det var inte hela Paris där det spårade ur. Jag menar, det var på Champs-Élysées framförallt som det spårade ur. Där man redan under matchen så var det sammandrabbningar mellan de här fotbollssupportrarna och poliser som för att skydda sig mot kastande föremål började använda tårgas. Och det slog sönder vattenposter och sprutade vatten. Så det verkar vara väldigt kaosartat. Jag var hemma i min lugna lägenhet där det inte var så lugnt igår. Alltså fram till 3 på natten så var det ett enormt ljud över hela Paris av sirener, av ytterligare så här olika former av smällare. Så att det var en natt som hördes långväga, kan vi säga.
Mm. Och två personer uppges alltså ha dött. En, vad jag förstår, i Paris och en på annat håll. Vad vet du mer om det?
Det ena var en 17-årig pojke som vid 11-tiden har blivit knivhuggen nere i sydvästra Frankrike i den lilla stan Dax. Jag vet inte så mycket mer om vad som har hänt där, och de som har utfört det är fortfarande inte gripna. Sen så var det en ung kvinna, 20 år, som var på nedsparkcykel som blev påkörd av en bil med supportrars. Nu är siffran uppe här på 599 gripanden eller något sånt. Närmare 600 gripanden i alla fall. Jag ska se här nu. Jag ska gå in här på mina siffror. De har kommit alldeles nya här. Så att det är väldigt, väldigt, alltså, massor med bränder. Bilar har brunnit. Jag tror att det sitter över 400 personer i förvarspolisen, eller i alla fall, om du kan ge mig 3 sekunder. Så.
Jag kan absolut ge dig 3 sekunder, det kan säkert lyssnarna också. Medan du tittar på det, får jag ändå ställa frågan, är det här bara en folksamling som har spårat ur, eller liksom, fanns det någon laddning runt den här matchen som gör att det gick så illa?
Nej, jag tror faktiskt att det beskrivs nu, det är nog mer en folksamling som har spårat ur, och alltså nu ser det 559 som har blivit förhörda eller tagna av polisen, och 300 ungefär i förvar, men, och hela Frankrike då. Det är mer spårat ur för att det är väldigt mycket människor, och det också finns ju alltid, jag menar, fotbollssupportrar har väl inte alltid det bästa ryktet, inte det här landet heller. Så att det är ju tråkigt att festen ändå får den här lite mörka skuggan över sig.
Och jag vet inte om du hunnit vara ute nu på morgonen i Paris, men har du någon känsla av hur stämningen är i stan idag?
Jag somnade ju väldigt sent, för jag kunde inte somna på grund av allt oväsen. Men det vackra blinkande Eiffeltornet som jag såg på avstånd igår kväll, det har väl slocknat just nu i alla fall. Det var i tricolorens färger för att sprida glädje över staden. Men det som händer idag är ju att fotbollsspelarna kommer hem till Paris, och då kommer det vara någon form av defilering på Champs-Élysées. Mycket kontrollerat, har jag förstått, och uppstyrt i förhand. Och president Macron kommer också ta emot spelarna i Élysée-palatset. Man måste ändå förstå, de säger att det här är, alltså, det är 30 år sedan det här franska Parislaget, som ändå har, det finns lite dåliga rykten kring det, kring Katars inflytande och skandal kring chefer i fotbollsklubben. Men det är 30 år sedan, och det är som det är Paris själv. De säger det här är större än ett VM i fotboll för dem.
Mm. Så väldigt blandade känslor kan man tänka sig i Paris och Frankrike denna morgon. Tack så mycket för denna snabb rapport, Cecilia Blomberg, som är vår korrespondent i Paris. Och vi ska gå vidare till ett helt annat ämne. Det här ska handla om Gaza, där nöden för civilbefolkningen fortsätter även om Israel har börjat släppa in en del mat över gränsen. Och samtidigt i Europa så verkar vi nu se ett skifte i hur regeringar här förhåller sig till Israel. Med mig här i studion nu, Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. God morgon.
God morgon.
Om vi börjar, Cecilia, med det senaste kring läget. Israel har börjat släppa in en del matleveranser, men våldet fortsätter samtidigt, och på morgonen kommer det rapporter om döda och många skadade just vid en matutdelning. Vet du vad som har hänt där?
Ja, det är över 20 människor som har dödats nu på morgonen vid just en matutdelningsstation i Gaza. Uppgifterna går isär om vem som öppnade eld. Vittnen hävdar att det var israeliska styrkor. Israels militär säger att man inte är medveten om omständigheterna, men att det här nu utreds. Men den här nödhjälpen som kontrolleras av Israels militär och amerikanska säkerhetsföretag har kantats av kaos med desperata folkmassor, plundring också. 6 personer hade dödats redan före dagens tragedi, och Israels militär har medgivit att man har avfyrat varningsskott tidigare för att skingra massor. Och hela det här projektet är ju enormt starkt kritiserat och har kallats för en skenmanöver, eftersom det inte sköts av oberoende hjälporganisationer eller FN, utan av säkerhetsentreprenörer som av kritiker till och med har kallats för legosoldater, även om det heter Gaza Humanitarian Foundation. Sen är det svårt att veta exakt vad som händer, eftersom utländska journalister inte släpps in av Israel i Gaza. Och vår medarbetare Sami Abu Salem har inte vågat ta sig till de här platserna, just för att det har varit förknippat med sån stor oro och skottlossning.
Mm. Ja, så vad säger den väldigt speciella situationen om läget i stort?
Ja, att det fortfarande är svårt att få tag på mat i Gaza, och även om det har släppts in en hel del, så är det just inte FN eller hjälporganisationer som distribuerar denna mat.
Mm. Och samtidigt så fortsätter Israels utökade offensiv med full kraft. Hur skulle du beskriva Israels militära operation just nu?
Ja, den fortsätter som du säger, och det är ju väldigt många människor som dödas varenda dag i dessa flygattacker som kritiseras av omvärlden, men det är framförallt svälten som kritiseras. Men det här har också lett till stark kritik i Israel, där bland andra den tidigare premiärministern Ehud Olmert och oppositionsledaren Yair Golan har höjt rösten, anklagat Israel för krigsbrott. Yair Golan gick så långt så att han sa att Israels militär har gjort det till en hobby att döda palestinska spädbarn. Och så finns det en fredsrörelse som demonstrerar mot belägringen. De demonstrerar vid gränsen till Gaza, försöker hindra militanta bosättare från att stoppa nödhjälpslastbilar in i Gaza. Och har också plakat med bilder på dödade palestinska barn som har dödats av israeliska bomber. Samtidigt så pågår en diskussion i Knesset till exempel om svälten, där en högernationalistisk parlamentariker sa ungefär: hur kan ni bekymra er om svälten i Gaza efter allt de har gjort mot oss och dödat våra spädbarn? Och så finns det också opinionsmätningar som visar att 82% av Israels befolkning är för en förflyttning, folkfördrivning av palestinier från Gaza.
Och samtidigt, som jag nämnde tidigare, så har omvärldens tonläge förändrats en del de senaste dagarna, särskilt från europeiska länder. Och mest anmärkningsvärt kanske är Tyskland. Daniel Alling, du är med oss från Berlin nu. God morgon, Daniel.
Ja, god morgon. Hallå.
Du rapporterade förra veckan här i Godmorgonvärlden om hur det tyska stödet till Israel ändå står starkt. Men beskriv, vad har hänt sedan dess?
Ja, precis. Dagen efter det här reportaget hade publicerats så ändrade Friedrich Merz, den nya förbundskanslern, tonläget mot Israel och började kritisera Israel hårdare. Så det var en intressant omsvängning där, får man säga. Alltså, det är ju inte så att Tyskland aldrig har kritiserat Israel tidigare, men att en kristdemokratisk förbundskansler som Friedrich Merz är, gör det så pass hårt, det var nytt. Och det kom dagen efter jag hade gjort det här reportaget. Så man kan säga att Merz har försökt sig på det som på tyska kallas för en spagat, liksom att man å ena sidan i det här läget som tyskarna är i nu, där man behöver kliva fram mer som en internationell ledare, en europeisk ledare, då måste man också kunna kritisera Israel, menar man. Men samtidigt, med sitt historiska ansvar för Israel, så vill man också stå på den linjen. Så vi får se vad det här betyder i ren konkretion, alltså vad betyder det i praktiken för Tyskland. Men en omsvängning i retoriken, definitivt var det från Friedrich Merz.
Ja, för som du säger, man får se vad, om det landar i någon konkret förändring. Tyskland har ju tidigare, eller hittills, avvisat förslag till exempel på vapenembargo mot Israel. Ser du, skulle det kunna ske ett skifte även där?
Jag har svårt att se det. Det är inte så att Tyskland hela tiden levererar vapen helt okritiskt till Israel. Vi vet inte heller exakt alltid hur den diskussionen går, eftersom tyska vapenleveranser alltid avgörs i det som kallas för Bundessicherheitsrat, alltså inte regeringen. Och i det har förbundskanslern sista ordet. Förbundskansler Scholz, han begränsade faktiskt vapenleveranserna till Ukraina. Det kan man se på den statistik som årligen då kommer från det här Bundessicherheitsrat. Och frågan är då om Merz fortsätter på den linjen. Jag har svårt att se att han skulle gå med på ett totalt vapenembargo mot Israel. Det verkar inte så om man hör diskussionen här. Men det kommer sådana krav från den tyska vänstern, från vissa delar av Socialdemokraterna, från tyska vänsterpartiet och så. Men jag tyckte, man måste komma ihåg det också, det här har med det internationella läget att göra, menar jag. Alltså att Friedrich Merz här visar att om Tyskland ska ha en ledarroll i världen, alltså Tyskland är ju klämt här nu, eller Europa är klämt mellan ett USA som har ändrat sig och Ryssland som man tidigare i Tyskland haft goda förbindelser till. Merz gör analysen, Tyskland måste kliva fram här. Då kan man inte bara fortsätta som vanligt när det gäller Israel, tror jag hans analys är. Men frågan är hur långt man går. Jag vet fortfarande inte, och vi vet fortfarande inte hur långt det här går när det gäller just vapenleveranserna. Jag har inte hört något som tyder på att Merz där vill stoppa dem helt i alla fall.
Och Cecilia, i alla fall ett retoriskt skifte, är det en del av en större förändring, skulle du säga?
Definitivt. Nu trängs västledare för att inte hamna på fel sida historien. Alla rusar nu för att göra uttalanden, och det har vi ju sett inte bara i Tyskland utan från Frankrike och även Sverige. Macron planerar en konferens om Gaza tillsammans med Saudiarabien i New York, och han har höjt tonläget gentemot Israel, vilket har lett till att man har kallat honom för, han har anklagats för att bedriva ett korståg mot den judiska staten, sa Israels försvarsminister. Och sen har ju också Frankrike antytt att man planerar att erkänna en palestinsk stat, och som svar på det sa Israels försvarsminister Israel Katz att de kommer att erkänna Palestina på pappret medan vi fortsätter att bygga den judiska staten här på marken. Pappret kommer att hamna på historiens gräphög, men Israel kommer att blomstra, och dagen innan dess så hade Israel givit klartecken till 22 nya bosättningar på Västbanken. Men det är väldigt tydligt att det är många efter svältvarningarna från Gaza och efter de fortsatta bombningarna, så har man höjt tonläget över hela västvärlden. En arabisk författare kommenterade det här och sa: en dag när det inte längre är förknippat med någon personlig olägenhet att kalla en sak för det den är, så kommer alla att alltid ha varit emot det här.
Mm. Daniel Alling.
Jag tror att det ändå finns en skillnad här mellan det som Frankrike och Storbritannien och Kanada har sagt, till exempel, jämfört med vad Tyskland vill och kan göra här, även om det är Friedrich Merz. Alltså, där finns en kvalitativ skillnad, och att man hör ändå hela tiden i Tyskland att Merz och andra som kritiserar Israel nu säger att, kom ihåg att det var Hamas som genomförde massaken den 7 oktober. Man har ändå det i fonden för att hela tiden också kunna fortsätta den här tyska linjen som jag rapporterade om förra söndagen stort reportage, nämligen att Israels existensrätt, Israels säkerhet är det som Tyskland kallar för Deutsche Staatsräson, alltså en grundläggande tysk uppgift. Den linjen, menar jag, består även under Merz. Frågan är om han kan klara av den här spagaten då, det här spagatläget, det vill säga att kritisera Israel som en europeisk ledare samtidigt som han står kvar vid den här traditionellt starka tyska, starka tyska stödet bakom Israel.
Cecilia.
Men det är ju en väldig skillnad i tonläget från Tyskland, som ju för inte så länge sedan ställde in den rysk-amerikanska författaren Masha Gessens prisceremoni när hen hade belönats med Hanna Arendt-priset, efter att Masha Gessen hade skrivit en essä i New Yorker om Tysklands minneskultur över förintelsen, Tysklands hedervärda granskande av sina egna brott, sin egen skuld. Men sen kom också kritiken mot det statiska i detta, att man inte samtidigt kunde se vad som sker i Gaza. Och Masha Gessen jämförde Gaza med Warszawas ghetto, och det ledde till ramaskri i Tyskland.
Mm. Tack så mycket, Cecilia Udén, och från Berlin, Daniel Alling. Det här är Godmorgon världen. Nu blir det något helt annat.
Hallå?
Hallå?
Hörs jag? Nej.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet. Korrar utplacerade i hundratals länder som du förmodligen inte ens visste fanns. Först ut om vad som har kallats världens mest inflytelserika bokcirkel. En samtalsklubb för maktens introverta. En lobbyistkryssning, men på land. Vi talar förstås om Bilderberg Riders, den ökända elmoppeklubben från Schweiz. Ett land som ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Och Bilderberg Riders tros rulla in i Stockholm i juni iförda diskreta polotröjor och med laddade batterier. För att reda ut det här och kanske gräva lite i Bilderberg Riders historia har vi sänt ut vår reporter Urlög Nafta. Var är du någonstans, Urlög?
Jo, hör och häpna, jag är inrest från Schweiz och står nu med satellittelefonen utanför Grand Hotel i Stockholm.
Ja.
Eller rättare sagt, det som förut var ett hotell. För nu ser det mest ut som en spioncentral deluxe med säpobilar, mörka kostymer och män med öronsnäcka som låtsas vara i telefon men som egentligen lyssnar på Little Feats debutalbum. Mm.
Men vilka är egentligen Bilderberg Riders?
Ja du, det här, det är inte vilka elmopedister som helst. Vi talar om en sammanslutning som bara accepterar medlemmar som ett, äger mark i minst tre tidszoner. Två, kan säga multilateralt samarbete baklänges under hypnos. Och som nummer tre, absolut aldrig under några som helst omständigheter skriver någonting alls på sociala medier. Inte ens hej från Davos.
Ja, det är hårt det där. Men lite exkluderande kan jag också tycka. Men varför just elmoppar?
Elmoppar? Mm. Ja, de är tystare än svarta helikoptrar som vi vet, Fritte. handlar om att glida in under radarn, bokstavligt talat. De rullar in från Arlanda i långsam formation, tre i bredd, med laddkablarna släpande som svansar bak till.
Och vad tror man står på agendan då?
Enligt uppgift från en hotellanställd som jag har pratat med så kommer allt att börja med ett visionssamtal om den transatlantiska demokratins framtid. Och efter det, ångbastu, följt av sillunch med Sverigedemokraterna.
Jaha, SD? Men varför just dem då?
Ja, men det finns väl egentligen bara ett parti som är öppna för samarbeten med MC-klubbar.
Ja, och moppegäng.
Ja, precis. Och det här är ett riktigt fräsigt elmoppegäng ska jag säga. De har nämligen ryggmärken på sina harmonikostymer.
Mm. Vet man vilka som är med i det här Bilderberg Riders då?
Man vet inte det. Medlemmarna är normalt sett väldigt hemliga med allting egentligen. Inte bara identiteten. Vi vet att nya fröken Snusk, alltså Leif Pagrotsky, har varit med.
Aha, intressant. Vad kommer allt mynna ut idag?
Ja, de kommer att avsluta som alltid med att enhälligt fatta beslut om att inte fatta några beslut. Och om Jimmy Åkesson får några frågor om mötet så kommer han att svara: jag minns faktiskt inte, men det var god sill.
Tack, Ulla Gnafta, som rapporterar direkt från Grand Hotel här i Stockholm. Specialdemokraternas kongress i Serbien har fortsatt den här veckan och där har man hamnat i ett öppet gräl om förslaget att införa 35 timmars arbetsvecka. En idé som verkar kräva större strategiskt mod än ett NATO-medlemskap. Med oss för att rapportera från kongressen, Sonja de Telefonis.
Ja, det här är verkligen en vattendelare, Fitte. Medan delar av partiet, inklusive nostalgiska 70-tals socialister och några fackliga tidsresenärer, hyllar förslaget som en väg mot frihet, jämlikhet och lite mer Netflix, menar andra att arbetsmarknaden ska sköta sådana frågor själv, helst via viskningar i korridoren på Norra Banantorget.
Ja, okej. Okay. Men vad är partistyrelsens officiella linje då?
Jo, Specialdemokraternas talesperson för inre maktbalans, Mikhail Damplugg, säger att partiledningens linje är tydlig. Man är för att vara emot, men inte alltid, och särskilt inte på förmiddagar.
Okej, men hur tänker man sig att det här ska gå till då?
Här har partiledningen ett tydligt förslag. Att stegvis kapa en arbetstimme per år tills ingen längre kommer ihåg vad arbete är.
Tack Sonja. Vi ska också säga att efter att oppositionen tagit del av förslaget så meddelar man kort och gott: avgå nu. Svenska Socialdemokraterna ska böta 3 miljoner kronor. Det här meddelar Spelinspektionen efter att partiet brutit mot spellagen och sålt lotter med oetiska metoder. Men det här är bara en västanfläkt mot hur det kan gå till i andra länder. Lars Tumbelin, du är med oss från Oceaniska federationen.
Ja, Lars Tumbelin här direkt från Kakadu. Och här har partiernas metoder för att fylla på partikassorna varit en riktig följetong. De konservativa hamnade i hetluften för några år sedan när de klädde ut sig till mänskliga helkroppsmålade statyer som stod helt still på gågatan i Kakadu.
Ja, fick de in några pengar på det då?
Gjorde de inte, men partiledaren fick en allergisk reaktion på kroppsfärgen.
Aj då. Har du några fler exempel?
Finns fler exempel. En skandal som det pratas mycket om här nere, det är när Miljöpartiet och Olivgröna pantade burk.
Burkar va?
Nej. Det var bara en burk, sorry, som de drog fram och tillbaka i pantautomaten med ett snöre. De drog in hela 16 000 oceaniska dollar på det här.
Ja, mycket pengar ju.
Ja, men det är mycket pengar. Men som de tyvärr förlorade snabbt, för de kunde inte låta bli att trycka på den gula knappen. Så alla pengarna gick till en skog i Afrika.
Ja. Finns det någonting som de politiska partierna i Oceanien inte skulle göra för pengar?
Ja, men det gör det. Det finns en sak, och det är att sälja lotter till dementa pensionärer. Där går en skarp gräns.
Tack, Lars Tumbelin från Kakadu. Trafikverkets ritningar över Stockholms centralstation ligger ute på Darknet för vem som helst att ladda ner, rapporterar Ekot. Ritningarna stals vid en rysk hackerattack mot en underleverantör till Trafikverket, bolaget Kraftkisarna. Heter de Kraftkisarna på riktigt eller?
Kraftkisarna, ja.
De heter inte Volt, Walter och Fasgänget.
Nej, fan
kraftkrisarna. Oh my god, it's el.
Nej, nu måste jag gå vidare för lite.
Förlåt, ja. Men fler dokument ligger ute och flyter på Darknet. Bland annat samtliga ritningar över Pilvilles största järnvägsstation, Saint-Absurbug. Och spännande nog ser man att i källaren finns en modelljärnväg i skala H0 som en exakt återgivning av hela Pilvilles järnvägsnät. Men till skillnad från den riktiga går tågen i källaren alltid i tid. Det var allt från Kraftkisarna och Radioskugga den här gången.
Den är rolig, ha den.
Radioskugga där, av och med Fritte Fritsson, Per Julin och Erland Karling. Nu om ett viktigt möte senare i veckan. På torsdag är det försvarsministermöte i NATO. Där är det sista mötet inför det stora toppmötet i Haag efter midsommar som har betydelse för alliansens framtid. Med oss nu Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel, där också NATO-högkvarteret finns. God morgon, Andreas.
God morgon.
Inför det här mötet på torsdag, vad ligger på bordet?
Ja, men den stora frågan inför toppmötet, det är ju framförallt då ökade satsningar på försvar och att man ska enas om ett nytt investeringsmål för alla NATO-länder. Där har vi ju dagens mål att alla länder ska lägga minst 2% av BNP på försvar. Det här målet ska upp avsevärt, och inför toppmötet så har generalsekreteraren Rutte pratat om att man ska höja målet till 3,5% i rena då militära utgifter, plus att man ska lägga ytterligare 1,5% av BNP på andra saker som har koppling till försvar, och det kan vara infrastruktur, det kan vara civilt försvar med mera. Så mötet nu på torsdag med försvarsministrarna här i Bryssel handlar framförallt om att få samsyn kring det här målet, och sen kan det också bli diskussioner om militära kapacitetsmål, tidsplaner. Man har pratat om att man ska nå det här målet kanske till 2030 eller 2032.
Och att man nu, toppmötet är inte förrän i senare juni efter midsommar. Varför tror man att det här mötet nu på torsdag är viktigt?
Ja, det handlar ju framförallt om att man inte vill få en diskussion om det här på själva toppmötet. Man vill inte göra om samma misstag som man gjorde 2018 när det var toppmöte i Bryssel. Donald Trump, amerikanska presidenten, då kom till Bryssel och gick ut offentligt och riktade väldigt hård kritik mot enskilda ledare, Tysklands Angela Merkel till exempel, och gjorde det inför öppen ridå. Så det där toppmötet där 2018, där det fanns en stor oenighet, det blev ju, gick ifrån att vara toppmötet till ett krismöte, och det vill man undvika. Så nu vill man ha alla på bordet inför toppmötet så att det inte blir några öppna, stora, arga diskussioner på toppmötet i Haag.
Med oss också finns Mats Eriksson som bevakar säkerhetspolitik för Ekot. Mats, det här handlar ju om stora ökningar procentuellt, men framförallt i reda pengar. Hur ser svenska politiker på det här förslaget om 3,5% av BNP plus 1,5%?
Ja, man verkar än så länge se rätt positivt på det. Det är ju så att när Sverige går med i en internationell organisation, tänk EU på 90-talet till exempel, då gjorde man allt för att vara riktigt bra och följa allting och instifta alla lagar på så fort det gick. Nu så här är man också med på tåget, verkar som både Kristersson och försvarsminister Jonsson har markerat att de verkar tycka att det här är bra med 3,5% och de här 1,5%. Så att vi går åt det hållet, och det sitter ju nu en grupp med politiker som sysslar med försvar och med ekonomi och diskuterar här från alla riksdagspartier. Och där vad jag uppfattar så verkar också finnas en rätt bred enhet att Sverige behöver acceptera att det här, det är ett så pass allvarligt läge med Ryssland och kriget i Ukraina, och behoven är stora och behöver täckas över en bred yta, så att trots att det handlar om väldigt mycket pengar, alltså 2020 så la vi 60 miljarder på det militära försvaret, nu 143, och skulle vi hypotetiskt lägga 3,5% idag, ja då skulle vi ju plussa på ytterligare 80 miljarder, alltså typ 220 cirka någonstans. Det är mycket pengar.
Ja, som du säger, det var inte länge sedan en hel del personer menade att det här var orealistiska nivåer. Alltså, vad kommer det innebära för samhällsekonomin, Mats?
Ja, men det kommer ju behöva läggas en mycket större del av den totala kakan av allt som produceras i Sverige, BNP, på försvar. Då bör man ju antingen prioritera ner annat som det offentliga lägger pengar på, bidrag, stödsystem eller vården eller något annat, fast det kommer man ju inte vilja göra. Så att då kan man ju tänka att antingen ska vi höja skatterna, eller så kan man också tänka att ekonomin växer ju nästan alltid, då kommer in mer pengar per automatik i statskassan. Så på något sätt så tror man att man ska lösa det här, men vi pratar ändå, och om man också tänker civilförsvaret som idag officiellt ska gå upp till 15 miljarder, med 1,5%, ja, då skulle det vara 90 miljarder. Det är nu ytterligare 75 som man ska lägga till de där 80 där. Så det är rejäla summor. Så att man får nog prioritera på något sätt och ha en rejäl politisk diskussion om detta. Mm. Man ska ju också då komma ihåg att vad det gäller de här civilförsvaret så verkar ju rätt tydligt att Ukraina stödet kan läggas in där. Så i år så skulle en stor del av ett sånt här stöd gå till Ukraina, så de här 90 miljarderna.
Andreas Liljeden i Bryssel, vi hör här att det finns vad det verkar enighet i Sverige. Är engagemanget och lika stort i alla NATO-länder för att öka försvarssättningarna?
Ja, jag tror att de allra flesta kan ställa sig bakom ett 5%-mål, alltså 3,5 i rena försvarssatsningar plus ytterligare 1,5%. Sen är det klart att NATO är en stor allians. Vi pratar om 32 länder och det ser lite olika ut. Om vi tar länder som ligger nära Ryssland, jag tänker på Polen, de baltiska länderna, de hade ju hellre velat se ännu större mål, att man skulle lägga 5% i rena militära utgifter. Och de själva är ju på väg dit nationellt. Sen har vi andra länder som ligger längre bort från det ryska hotet som är den främsta drivkraften här, att man ska öka försvarsanslagen, och då tänker jag på Spanien som beskrivs lite som den sista bromsklossen när det gäller att enas om ett nytt mål på 5% av BNP, och där har ju Spanien precis annonserat att man ska nå dagens mål på 2% som man har legat under den nivån under ganska många år, så att det är väl en osäkerhet till viss del fortfarande.
Och Andreas, med tanke på inflationen och på att väldigt många länder ska rusta mycket samtidigt nu, hur mycket konkret förändring blir, alltså hur mycket pang för pengarna som man säger ibland?
Ja, det är klart, alltså med rent ekonomiskt ska alla rusta upp samtidigt, ja, men då ökar efterfrågan, vi har begränsat utbud och då stiger priserna och då får man ju mindre pang för pengarna. Men sen tror inte jag just inflationen är det stora problemet, utan det stora problemet är framförallt flaskhalsar i produktionen där vi har sett i Europa att man under årtionden har skalat ner på försvarssatsningar och tillverkning och där man nu måste börja skala upp och alla vill köpa mer. Så det kanske snarare är det som är det stora problemet, och jag tror den här frågan som många ställer, ja, men vad ska man göra med alla pengarna? Det är ju en befogad fråga som jag ser det.
Mats Eriksson, till slut, svenska försvar gjorde inte av med alla pengar de fick förra året utan lämnade tillbaka 2 miljarder till statskassan. Kommer de kunna spendera det de får framöver?
Ja, de kommer säkert försöka så gott de kan. Sen ska man komma ihåg att den här budgeten tas ju av riksdagen. Och den är uppdelad på 14 olika anslag vad det gäller militärt och civilt försvar. Och man kan ju bränna pengarna på 13 av de här anslagen men ändå pengar kvar på kontot för exempelvis internationella insatser om nu inte ska åka någonstans och hjälpa till med någon fredsbevarande uppgift. Och det kan ju inte bara Försvarsmakten flytta de pengarna utan det måste man ha riksdagens eller politikernas godkännande för. Och det där vill nog Försvarsmakten hemskt gärna kunna ha en ökad flexibilitet i användning av pengarna. Men det är nog lite upp till politikerna som sitter nu och diskuterar läget om de ska ge Försvarsmakten den flexibiliteten för att kanske alla pengar kan användas. Vi får se.
Vi får se. Tack så mycket Andreas Liljeden i Bryssel och Mats Eriksson som bevakar försvarsfrågor för Ekot. Nu Helena von Zweigbergk.
Vilken idiot man känner sig som utan språket. Behärskar man inte språket där man är, förvandlas man till en fyrkantig yxa in i vardagen. Ett lingvistiskt töcken, en hummande och stammande trästock som man himlar med ögonen åt bakom ryggen. Jag är i Paris och står i ett gathörn och spejar efter min skolfranska. Jag trodde den var med. Hade den i ett lite stödigt grepp när jag fortfarande var hemma, men nu? Hallå? Hallå? Puts väck. Men nu byter jag språklig väg. Jag ska lära mig tyska. Kunde verkligen ingenting tidigare och ännu inte särskilt mycket mer nu. En av mina söner har bosatt sig i Tyskland och då vill jag förstås hänga med så gott jag kan. Så jag har blivit min språkapp. Först vill jag bara sagt, apropå appar. Kommer ni ihåg att det fanns en digital leksak, en världsomspännande fluga på 90-talet som hette Tamagotchi? Det var ett digitalt husdjur. Man hade en liten sorts plastmojäng med en LCD-skärm och det skulle matas och bytas på och gosas med. Annars dog det. Tanken var att barn skulle lära sig ta ansvar, möjligen. Eller hantera stress. Eller, vad vet jag, för roligt kan det ju knappast ha varit. Mina app-relationer har likheter med Tamagotchisar. De vill också bli sedda, matade, uppmärksammade. Det är alltid någon pockande liten röd krumelur i ena hörnet av app-ikonen som vill märkas och störa. Språkappen som nu lär mig tyska är väldigt påstridig. Den tjatar, den kör med skuld, den smickrar, den hotar. Ingen ignorerar mig länge, morrar den och gör jobbiga miner när jag inte har hunnit med. Varje ledig stund pockar den på. Jag suttit på bussar och tåg och viskat "Ich habe Hunger" eller "Nein, das ist mein Brötchen", som om vore jag en spion som pratar i koder för att tillfredsställa appen. Och mig själv förstås, för det är roligt. Tyska ord är väldigt uttrycksfulla. Ich bin müde. Jag är trött, müde. Kan man låta tröttare. Det finns en sorts pedanteri kring tyskan. Mycket regler, ni vet. Die, der, dann, dem, das. Det ska vara ditten, det ska vara datten. Tror det som är ordentliga människor. Gör som man ska, men vill ändå synas, misstänker jag. Kolla alla ord och grejer. Det skulle kunna vara enklare, men hade ni hört talas om det då, va? Jag följer också sidor på sociala medier med tyska uttryck och lär mig att jag, avslutningsvis, är freuen wie ein Schnitzel. Glad som en schnitzel. Jag är glad som en schnitzel att alla språk idag bara är ett knapptryck bort. Och ännu mer schnitzel skulle man bli om vi här i världen också skulle vilja på alla sätt förstå varandra bättre. Auf Wiener Schnitzel, som min pappa sa när han försökte vara rolig. Och förlåt pappa, när du var rolig.
Helena von Zweiberg. En vecka har gått, den första juniveckan är på ingång. Imorgon måndag överlämnas en statlig utredning om internationella adoptioner till regeringen. På tisdag är det presidentval i Sydkorea. På onsdag börjar festivalen Sweden Rock i Sölvesborg. På torsdag är det, som tidigare omtalat, NATOs försvarsministermöte i Bryssel. På fredag är det nationaldag och kungafamiljen firar på Skansen i Stockholm bland annat. Och Göteborg låter det så här. Håkan Hellström spelar på Ullevi. På lördag invigs en retrospektiv utställning av fotografen Elisabeth Olsson med hennes sista bilder i Kivik. Och på söndag är Godmorgonvärlden tillbaka igen. Ha det fint tills dess. Tack för att ni har lyssnat.
Vi har hört en återutsändning av Godmorgon världen med Nina Benner, producent Cecilia Tengmark och tekniker Nicky Pryke. Nu är klockan 12.
Här är Ekot vid midnatt. Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Efter att ha utrett hur den internationella adoptionsverksamheten till Sverige gått till menar hon att det förekommit oegentligheter. Risker har inte tagits på allvar och mänskliga rättigheter har kränkts, skriver hon. Staten borde erkänna de kränkningarna och be om ursäkt. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade stärks. I Stockholm sköt någon mot en port till ett flerfamiljshus i Vasastan ikväll vid 22:30. Bilder som Expressen tagit del av visar skotthål i porten och patronhylsor på marken. Ingen person har hittats skadad, men platsen är avspärrad av polis för teknisk undersökning och det pågår också en stor polisinsats. Så utrikes, i USA har en judisk manifestation som uppmanade till frisläppande av den gisslan som Hamas håller i Gaza attackerats. Det är i delstaten Colorado. Det kommer flera uppgifter om att någon form av brandbomb kastats och att flera personer har skadats. Colorados guvernör Jared Polis skriver på X att han håller sig uppdaterad om situationen och att alla hatbrott är oacceptabla. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hyllar den ukrainska drönarattacken som förstört över 40 ryska bombplan under dagen. Zelensky beskriver resultatet som briljant och något som kommer att gå till historieböckerna. Attacken har planerats i mer än 1,5 år. Ukrainas säkerhetstjänst uppskattar att de ryska bombflygplanen var värda nära 70 miljarder kronor när de förstördes. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning kommer klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt även mellan Ekots sändningar här i P1 finns i vår app Sveriges Radio Play. Nu är klockan 2:02. Det har blivit vardag igen, måndagen den 2 juni. Veckonumret är 23. Och grundar du på vilka ska jag gratulera på namnsdagen idag, så är det Rutger och Roger. Strax ska vi få möta veckans spanartrio, Niklas Källner, Jonathan Lindström och Katarina Barling. Och sen om tre kvart ska det handla om en film från 1969. Kände du igen John Barrys filmmusik? Midnight Cowboy är ämnet för klassiken om 45 minuter. Men först en återutsändning från i fredags.
Kära lyssnare, så hjärtans välkomna ni är till Studio 13 där vi sitter samlade och vi säger grattis till Vera och Veronica. När vi snart lämnar den ovanligt svala månaden maj och kliver in i sommaren tillsammans med Katarina Balling, statsvetare, författare.
Ja.
Med mera. Jonathan Lindström.
Ja.
Ja, vetenskapsentusiast och författare.
Och arkeolog.
Och arkeolog, inte minst.
I första hand.
Ja. Men ni har ju så många titlar, vi kan inte älta dem varje gång. Och Niklas Källner,
ja,
journalist och smalltalker.
Ja, det är det jag är. Ja. Ja. Du, jag ser mig på en fest, står småpratandes. Ja.
Ganska långt in på småtimmarna också. Du gillar ju småprat, Niklas.
Ja, men, jag gillar. Jag har slagit ett slag för det där eftersom att det har varit så... Under många år, det är inte lika mycket längre, så var det lite sådär, man såg lite ner på det här med småpratandet. Mm. Och då ville jag lite uppvärdera det där, så jag skrev en bok för ett tag sedan.
Ja, och den har ju slagit igenom, får man säga. Och många har kanske fått lite lättare med småtag. Men jag tänker mig att värdet kan vara tjatigt, men det har ju pratats, ligger det kanske på topplistan nu att det har varit så en kylig, den är ju inte så, har ju inte varit så mycket kallare än vanligt, 1,6 grad, ja. Jag läste mindre,
känt, jag blåst så mycket, ja.
Men jag tror alltså, någonting som har, liksom, har kommit upp dit är ju vad dyrt det är nu för tiden, det är någonting som många säger,
ja.
Tycker jag, när det gäller småpratet, alltså från att du sa, ja, det är kallt.
Ja, man kan inte handla på eller andra affärer.
Kaffet, 89 kronor.
Ja, precis.
Mm. Är det på topplistan?
Ja, det ligger nog väldigt högt upp, skulle jag säga. Ja.
En annan snackis brukar det bli när bokmässan, som ju är i september, de flesta av er brukar vara där, och sätter smyga runt i lokalerna i Göteborg. De släpper ju sitt tema då vid den här tiden, och nu har det då kommit ut att det ska handla om kärlek i alla dess perspektiv, från skönlitteratur och poesi till filosofi och psykologi. Och romantikens ideal och så vidare. Erotikens roll till komplexa frågor om sexuell identitet och annat. Det har ju du ägnat dig åt, Jonathan, en hel bok.
Ja, en bok. Praktiken vill jag inte prata om nu. men jag har skrivit en bok om stenåldersex och allt möjligt. Sexets historia i Norden under 14 000 år. Så att, fråga på.
Du kan ju det här. Jag tänkte först fråga vad ni tycker om temat i vår tid. Att det är det här temat, kärlek.
Ja, men det ligger väl lite i tiden. Det här borde ju egentligen Jessica, som annars brukar vara här, prata. Jag tror hon har varit inne på det här. Att det är väl en sån genre nu som har liksom börjat... Från att deckare har varit så dominerande i så många decennier.
Så kommer romance
nu. Ja.
Men då måste jag ändå fråga, därför att någonting som är vansinnigt tråkigt, det är kärleksscener på tv när de avbryter, när folk träffas eller i deckare eller någonting sånt där. Har det förändrats på något sätt?
Alltså nu förstår jag inte. När...
Akterna i sängen, tänker
ja.
Du på?
Ja, nej, men alltså, folk träffas i en långfilm och så blir de ihop och så ska de ha nakenscener eller halvnakenscener.
Ja.
Och det är så tradigt. Och det...
Men Jonathan, det är långt tråkigt.
Nu finns det någon de som blir roade av det, tänker jag mig.
Ja.
Okej. Okay.
Eller?
Jag tar tillbaka.
Hur var det för 2000 år sedan? Vad blir man road av då?
Ja, då så skulle jag väl säga så att det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden.
Ja.
Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis och med bröst och allt möjligt.
Mm.
Och grejen är att man ska inte tro att folk sprang omkring nakna i övrigt, utan det vi ser utav klädedräkten är att den var mycket kysk. Och sen finns det ett väldigt roligt exempel på hur man kunde trixa till det, och det är danska stenålderskvinnor som begravdes med skinnblusar, och på dem så hade de bärnstenspärleapplikationer som återger bröstens rundning och bröstvårtorna.
Oh.
Så att de hade en sorts nakenkostymer. Men ni anar där att det fanns en prydhet redan då.
Jag förstår. Ja. Men du har ju studerat 4000 år. Nu kommer det här temat här på Göteborg, och romantik och kärlek och så vidare. Man ser ju det, liksom det fluktuerar. Nu är det ju unga har inte så mycket sex till exempel, medan äldre har mer sex.
Mm.
Ja. Har det gått liksom fram och tillbaka i historien, Jonathan?
Grejen är att jag tror det där har legat ganska stabilt. Man börjar i 14-15 års åldern att döma utav gravfynd. Alltså nu, det här kan låta lite krångligt. Jag kan inte gå in på
det. Det behöver inte gå så långt.
Men det handlar om olika åldersgrupper som man kan utläsa. Och sen var det ju inte så många som blev äldre. Så att...
Men då kunde man ju inte studera det. Nej.
Nej, det fanns en naturlig avgång där då.
Okej. Okay.
Så att jag skulle vilja säga att det var väl Svensson 6 från början till slut. Ja. Inget märkvärdigt.
Men är vi nöjda med temat då för året?
Ja.
Ja, men det låter väl jättesnällt och fint.
Ja, och sen får jag bara säga en sak. Sex har aldrig varit så bra som det har varit de senaste 50 åren. Glöm alla idéer om romantiska bakgrunder. Men det behöver vi inte gå
talar
in på.
Talar du om egen? Alltså, eller?
Ja, i och för sig rätt trevligt har jag haft ibland. Men framförallt då, historiskt, mänskligt, jämlikhet mellan könen, samtycke, allt sånt där.
Bra.
Ja.
Vi är på rätt väg.
Tack.
Och du får på den inslagna vägen fortsätta att promenera på den. Varsågod, Jonathan Lindström, det är du som...
Ja, tack. Och då till skillnad från Niklas som ägnar sig åt småprat så brukar jag föreläsa. Och jag börjar nu.
Ja, ja.
Och då är det... Och jag släpper manus med en gång här. Därför att jag måste bara visa här. Jag har tagit med mig, jag håller på just nu.
Ja.
Och forskar på hällristningar från en väldigt unik hällristning, Släbroristningen i Släbroparken i Nyköping.
Skicka hit den, ni ska ju envisas med att visa bilder i
radio.
Det är ju ren fräckhet.
Ja, du får beskriva lyssnarna. Vad du ser där.
Ja, jag är ledsen, kära lyssnare, men det är nästan omöjligt att förklara. Men det är alltså olika, ser ut som små amöbor utslängda på en karta med olika siffror och inringningar. Jag kan inte förklara bättre, Jonathan.
Nej, men jag tror du fångar det ganska bra. Det är ett pågående forskningsarbete helt enkelt. Mm. Och